Då ska du få titta i kuvertet.
Tackar. Oh, vad kan det vara? Nu ska vi se. Psalmbok 1819.
Det här är en psalmbok från radions bibliotek.
Wow.
Historien om Sveriges mest använda bok, del 2.
Alltså det, jag tycker alltid är någonting med det här med gamla psalmböcker. Man ser att de är använda och man tänkte, vem har haft den här? Mm. Har den varit med vid någon dödsbädd någonstans? Vem har ägt den? Har den legat i en låda? Eller har den liksom lästs och sjungits ur? Och just den här är ju väldigt fin också. Rätt påkostad psalmbok. Det är illustrationer av Gustav Doré. Här är Jakob brottas med ängeln. Jättevackra svartvita illustrationer.
Svenska kyrkans psalmbok. Den har haft en alldeles speciell roll i vår historia och i människors liv.
Man lärde sig dem by heart, som man säger så vackert på engelska. Alltså de blev en del av ens åskådning och sätt att se på livet och livets alla tillfällen. Och psalmboken har på det viset varit den mest betydelsefulla boken som finns i Sverige.
I den här serien tar Susanne Vigårds Yngvesson med oss på en resa bakåt i tiden, då psalmboken fanns i varje hem. Hon är professor i etik och författare som skrivit om psalmböckerna. Hon ser dem som fascinerande tidsdokument.
Man kan tänka sig också alla som emigrerade. Var det någonting man sa, la ner i kofferten, så var det liksom sin psalmbok. Så den är ett väldigt levande dokument och tidsdokument. I och med att många psalmer fortfarande finns kvar, så har den ju också sjungits i över hundratals år. Så det är ett sätt att stå också i dialog med våra anförvanter sedan länge tillbaka.
I förra avsnittet hörde vi om den allra första officiella psalmboken som kom ut 1695. Efter en konflikt om en refusering som har vissa kallats för Sveriges största kulturskandal. Och nu ska vi dyka ner i det tidiga 1800-talet, när det var dags för en ny version av psalmboken. Och inte heller den här gången gick det särskilt lätt.
Det var väldigt känsligt och skapade väldigt många konflikter. Och jag kan ju säga att när man väl satte ner foten och fick en psalmbok då, 1819, då tog det ju långt. Det var ju inte så att man bara bytte överallt över en natt från en dag till en annan, utan det tog ju lång tid att få den att använda, bli använd över hela landet. Och där jag kommer ifrån, från Kalmar, om det avslöjas på dialekten då, så dröjde det flera decennier innan man hade helt övergått till 1819 års psalmbok. Så man sjöng då ur båda. Och man kunde till exempel i gudstjänsten ha två psalmtavlor där man angav psalmer ur både 1695 och 1819.
I Sveriges Radios ljudarkiv är några av de allra äldsta inspelningarna just psalmer. Här en från 1911 med operasångaren Oskar Bergström. Sol, den fick folkskolans elever sjunga varje morgon i över 100 år. Det var en av nyheterna i 1819 års psalmbok och ett av många bidrag från en av huvudpersonerna i den här berättelsen, Johan Olof Wallin. Och precis som många andra långlivade psalmer har en klara sol lockat till nya tidstypiska tolkningar.
Din klara sol går åter upp och solen lyser hett. Jag har en skrynklig använd kropp som skäms och luktar svett. Din klara sol går åter upp och badstranden är din. Du sommar, ungdom, skönhet, hopp. Min hopplöshet är min. Din klara sol går åter upp, men min sol har gått ner. Ett arbetsredskap är min kropp av inget värde mer.
Vis- och proggartisten Turid Lundqvist tolkade 1980 en av de psalmer som präglat generationer av svenskar. Och alla uppgifter om musiken i den här serien hittar du på Människor Tros hemsida. I det här avsnittet ska vi gå tillbaka 200 år och möta diskussionerna då om tradition och förnyelse av psalmboken. De påminner om debatten idag, nu när Svenska kyrkan jobbar med att ta fram den femte versionen av Sveriges mest använda bok. Och trots att inte så många svenskar besöker gudstjänsterna i kyrkan idag har många ändå en relation till just psalmerna. Edgar Mannheimer fångade upp några tankar på Sergels torg och först en röst som många stockholmare säkert känner igen.
Led milda ljus ibland det mörka snår.
Om man rörde sig i centrala Stockholm på 80- och 90-talen känner man nog igen den här rösten. I ur och skur spelade gatumusiken Maria på en elorgel vid Sergels torg och sjöng psalmer och andra kristna sånger. Hon gick bort för snart 20 år sedan, men hennes självtillverkade elorgelvagn med inbyggd mikrofon, högtalare och förstärkare finns numera på Stockholms stadsmuseum. Det är omöjligt att veta vad Maria hade tyckt om att psalmboken nu ska uppdateras, så jag begav mig till Sergels torg för att se vad stockholmare idag tycker om det.
Det låter som att det kanske är någonting som behövs. Det är någonting för ungdomar kanske. Någonting som tar ungdomar närmare till Gud kanske.
Är du troende själv?
Ja, jag är troende, fast jag är troende muslim. Den blomstertid nu kommer, det är min barndomslåt. Alltså, vi hade den varje avslutning i skolan. Så det är en låt jag känner igen. Jag har många minnen till. Ali heter jag. Ali.
Jo, det är så att Svenska kyrkan ska uppdatera psalmboken.
Jaha.
Har du någon tanke kring det?
Nej, men det kanske är bra. Och modernisera lite, det är ju inte fel. Att den blomstertid nu kommer är ju en klassiker. Sen skolavslutningarna när jag var liten. Nej, det är väl de här sommarsalmerna i denna ljuva sommartid och de. Anna Malmström.
Jag tycker det känns onödigt. Ja. Nej, men det, jag förstår inte varför man ska uppdatera dem. Men det är ju tradition. Jag tror ganska mycket på det.
Nu igen. Det är väl inte så länge sedan man gjorde det.
Det var 1986.
Var det så länge sedan?
Ja, det var så.
Nej, jag har inga tankar om det.
Har du någon relation till psalmer? Någon favoritsalm eller så?
Ja, det har man ju. Det är ju ofta julsalmerna.
Är det så?
Ja, det är det.
Är det någon specifik du tänker på?
Ja, bered en väg. Bered en väg för Herren, ja.
Är du troende själv?
Ja, det är jag.
Du får gå och heter.
Anders.
Bered en väg för Herren, här med Anders Widmark på piano. Det är en av psalmerna som kommer till på 1800-talet. Texten är skriven av Frans Mikael Fransén. Han tillhörde dåtidens kulturelit, precis som de flesta författarna i gruppen runt den nya psalmboken. Ett projekt som till en början inte var särskilt populärt hos vanligt folk.
Kom inte här från Stockholm här och pådyvla oss det nya. Det duger gott med 1695. Den har tjänat oss väl i alla dessa år. Varför ska vi byta och komma här med massa grejer uppifrån och trycka ner ute i församlingarna? Så att här, att hålla fast vid 1695 är ju också en, inte bara en fromhetstradition utan också en motståndshandling.
Men den gamla psalmboken var inte i takt med sin tid. Sverige hade förändrats.
Det politiska klimatet, det filosofiska klimatet, det teologiska klimatet hade förändrats sedan 1695. Vi var inte längre en kungamakt på samma vis. Kungen hade inte den officiella ställningen som en teokratisk kung som Karl den XI hade, 1695 års psalmbok. Och vi hade också fått en ny bibelöversättning, Karl den XII:s bibel.
Men varför tog det så lång tid att få fram en ny psalmbok? Den förra hade ju mer än 100 år på nacken.
Skälet till att det tog lång tid var ju att man hade svårt att enas om hur urvalet skulle se ut och hur det här bearbetningarna skulle ske. Många vill lägga sig i och ha åsikter, och det fanns ju påtryckningar redan i början av mitten av 1700-talet att nu behöver vi en ny psalmbok. Och det handlade ju om att hänga med i sin tid, både det språkliga men också att det hände saker på fromhetsfronten så att säga. Det var väckelserörelserna som började, som påverkade också sättet att sjunga och hur fromhetstraditionen skulle uttryckas i psalm.
I början av 1800-talet var tiden helt klart mogen för en ny psalmbok. Upplysningen och romantiken hade öppnat upp människors tankar. Den franska revolutionen skakade om hela Europa, och i Sverige var det politiskt oroligt i början på 1800-talet.
Vi talar ju om en tid när de stora revolutionerna har ägt rum. Det är ju inte så lång tid efter 1789 och franska revolutionen. Och de konsekvenserna som det får med Napoleons härjningar och erövringar i Europa. Och universiteten som växer, fler utbildas. Så här blir människor mer upplysta och vetenskapen vinner ny mark. Där måste också teologin och psalmernas teologi hänga med i att gestalta sin tid. Och inte, så man kan säga att de poetiska uttryck som blir nya i 1819 handlar till exempel om att en form av humanistisk beskrivning av Jesus som människosonen, den främste av alla människor, en slags humanitetens urbild skulle man säga. I en psalm, Var hälsad sköna morgonstund, så uttrycks precis det här om att Jesus då som föds, han är den största av människans söner, och han tårar fälla skall som vi. Alltså en identifiering av människosonen som en av oss.
Var hälsad sköna morgonstund, som av profeters höga mun är oss bebådat boden. Du stora dag, du...
Det här är en unik inspelning av Var hälsad sköna morgonstund från 1937. Andreas Hoas sjunger på en gammal estnisk-svensk dialekt. Och den är en av de 128 psalmer av Johan Olof Wallin, som var den person som till slut lyckades ena alla olika viljor kring den nya psalmboken. Han var en bildad författare som också hade koll på den nya romantiska litteraturen och en hårt arbetande projektledare.
Alltså han, det sägs ju om honom att han var manodepressivt lagd, och man kan ju, om det stämmer så kan man ju tänka sig att han hade en oerhörd energi i sina maniska perioder, och det är svårt att riktigt hänga med hur mycket han gör i sitt liv, både för sin egen karriär. Han flyttar ju ett flertal gånger, men också hur produktiv han är och alla sammanhang han ingår i. Han väljs ju in i Svenska Akademin 1810. Han är ju slottspastor vid Karlbergs krigsakademi. Och han är kyrkoherde sen i Solna, han är kyrkoherde sen i Adolf Fredrik. Och han blir också kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen och domprost i Västerås. Så han är mycket flyttande och han blir så småningom ärkebiskop och sådär. Men hinner egentligen inte bo i Uppsala för att han dör liksom.
Han fick bara 2 år som ärkebiskop.
Ja, 2 år som ärkebiskop. Men man ser ju där karriärstegen ganska rakt upp mot toppen i den kyrkliga hierarkin då. Och mitt i allt detta då så hinner han då skriva och rodda med det här jätteprojektet som psalmboken är. Och det handlar ju också om politiska frågor naturligtvis. Hur han ska kunna nätverka för att få igenom alla de här synpunkterna från olika håll och alla som ska lägga sig i. Man undrar ju när man ser bilder på de här vackra lockarna han har, hur han måste suttit och slitit sitt hår i en och annan stund. Och folk talar illa om honom eller som han jobbar och ändå folk inte tacksamma och så vidare. Man kan ju föreställa sig, om man använder sin fantasi lite, att det var ganska hårda puckar ibland.
Johan Olof Ahlin slet, men han var nog ändå rätt person för det här känsliga uppdraget, säger Susanne Vigårds Yngvesson.
Han var oumbärlig för att få projektet i hamn. Han hade ett nätverk som var gigantiskt. Han kände liksom alla i kultureliten. Han satte avtryck. Men han hade ju också stor hjälp utav flera personer som också själva var samförfattare. Till exempel Fransén och Åström som också konkret bidrog med arbete, bearbetningar av texter och översättningar och också egna texter. Så Wallin la ju in beställningar till exempel om så kallade kasualsalmer som då betyder att man har en psalm för varje tillfälle i livet och också för varje typ av person som man är. Åström fick den här uppdraget. Nu skriv ihop några kasualsalmer, vi behöver det liksom, fler av den typen av vardagssalmer. Men Wallin tyckte att Åström var lite för långsam så att han slutade med att han skrev ihop några själv istället.
Wallin producerade för den nya psalmboken Inner sista. Var hälsad sköna morgonstund kom till strax innan utgivningen. Här hör vi den i ett arrangemang av Gunnar Idenstam. Också den här psalmen blev en del av människors liv och användes länge i alla julottor i Svenska kyrkan. Samtidigt som den nya psalmboken började ta form hade nya religiösa vindar börjat blåsa in över landet. Väckelserörelsen lockade allt fler, trots hårt motstånd. Det så kallade konventikelplakatet förbjöd religiösa sammankomster utanför Svenska kyrkan. Och den lagen gällde till mitten av 1800-talet. Men i den här nya rörelsen tog man fram sina egna psalmer som gavs ut i olika skrifter vid sidan av den officiella psalmboken. Men Wallin, han höll hårt på sina höga poetiska ideal.
Och han har ju en ganska bestämd uppfattning om vilken typ av psalmer som ska med och vilken som inte ska med. Så de här psalmerna ur väckelserörelsens traditioner, de tycker ju inte han tycker inte att de håller måttet poetiskt sett. Så många av dem får ju inte vara med då i 1819. Och det får han ju kritik för då från väckelserörelsens folk och som då dissar hans förslag. Men Han får ju igenom detta och får kungens godkännande, den kungliga märt. Och ja, man kan ju tänka sig också att den godtas också på grund av att nu har man ju hållit på sen mitten av 1700-talet, så är det inte dags nu äntligen då 1819. Så tiden liksom både mogen, men också att Wallin med sin kraft och sin styrka och sin begåvning blir rätt person att ha hand om det här jätteprojektet.
Den Wallinska psalmboken, så har den kallats den andra utgåvan från 1819. 100 år senare är det dags för den femte upplagan av psalmboken. Och den här gången har Svenska kyrkan bett om förslag från allmänheten. Förra sommaren ordnades en helg för unga låtskrivare som var nyfikna på att skriva psalmer. En av dem som deltog då var 17-åriga Claudia Ingrao.
För mig så handlade det väldigt mycket om att skriva någonting jag i alla lägen tror på.
Vi tror att barndomen är viktig, att musik i varje hjärta finns.
Så den första frasen var, vi tror att barndomen är viktig. Och det kände jag liksom, oavsett vem du är och vad du har gjort, så ska du hålla med om att barndomen, det är något av det mest sköra vi har.
Claudia Ingrao håller på mycket med musik. Hon sjöng i barnkören som liten. Nu går hon på musikgymnasium och hon har länge velat skriva egna låtar. Hon blev tipsad om låtskrivarhelgen av prästen som konfirmerade henne. Och det skulle visa sig att ansvaret det innebär att skriva en psalm passade henne ganska väl.
Att ha den liksom makten att kunna påverka vad människor känner genom att stämma in i en sång eller vilka känslor som väcks när man hör en melodi. Bara tanken av att kunna ha varit del av det känns lite övermäktig, men jag är väldigt glad att jag i alla fall fick testa.
Men det är inte bara för Claudia som musiken spelat en stor roll.
Musik är en väldigt viktig del i Svenska kyrkan och jag tror att psalmer i sig utgör en väldigt stor funktion av det. Det är ett väldigt fint sätt att känna tillhörighet till människor som man kanske till en början inte vet någonting om. Eller så kan det handla om att vid en begravning till exempel sjunga någonting som man vet att en människa har tyckt om och på så vis närma sig den.
Att skriva en låt som ska kunna tala till alla samtidigt som man ska vara sann mot sig själv var någonting Claudia fick tänka länge och väl på. Hur formulerar man sig så att en hel kyrka kan stämma in i sång utan att det klingar falskt, varken för publiken eller för kompositören?
Jag tänkte att det viktiga för mig var att det skulle inte vara för nischat, för att jag vill inte att alla andra ska sitta och sjunga om mig. Jag vill att många ska kunna relatera till det på sitt sätt. Så att jag försökte att verkligen skriva utifrån mitt hjärta, men ändå med tanken på att så många olika människor som möjligt skulle kunna sjunga det.
Och sen kommer vi till det där med att en psalm trots allt är en slags hyllning till Gud. I en annan låt som Claudia skrev under låtskrivarhelgen tvingades hon väga föreställningen om en psalm mot vad hon själv kände att hon kunde stå för.
Sättet du betraktar naturen på, rörelsen som din hand skapar.
När jag började skriva den här texten så hade jag en särskild person i åtanke. Och sen när jag började tänka att det skulle in i en psalmbok så tänkte jag också att jag behövde ha något mer av den stora bilden med också. Och så därför la jag till frasen då.
Allting som du rör har han skapat.
Allting som du rör har han skapat. Men då kom en feministisk tanke upp som var, ska jag stärka den bilden av att Gud är en man? Att det är liksom han som har skapat det. Så därför vill jag lämna utrymme att laborera om det.
Den här låten håller med andra ord fortfarande på att anta sin slutgiltiga form. Men om en av Claudias låtar skulle nå den nya psalmboken till slut, så hoppas hon att den inte begränsas till att existera exklusivt innanför kyrkans väggar.
Bara för att det klassas som en psalm så betyder det inte att det bara är människor av en viss trosuppfattning som ska få sjunga det. Utan jag ser gärna att så länge det är av goda skäl och till en god sak så ska det kunna framföras och användas.
Vi tror på allas lika värde, en sång som förenar oss.
Ebba Sörhag intervjuade Claudia Ingrao. Svenska kyrkan har fått in över 9000 förslag till den nya psalmboken. Ett tecken på att psalmer fortfarande engagerar. Och dagens artister fortsätter tolka de gamla psalmerna. Till exempel någon av alla de som Johan Olof Wallin skrev till 1819 års psalmbok. Den bok som är Sveriges mest använda.
Var är den vän som överallt jag söker? När dagen gryr och längtan bara öker. När dagen flyr.
Min favoritsam från Wallin är Outstanding. Var är den vän som överallt jag söker?
Jag ser hans spår, var helst en kraft sig röjer. En blomma doftar och ett ax sig böjer. Jag i den suck, jag drar den luft jag andas. Hans kärlek blandas.
Det är så mycket längtan i den här texten och hur den spelar an nästan som en dialog till Höga visan, som en kärleksdikt. Men det är den här saknaden av vännen som den här psalmjaget då söker överallt, och hur man i de här verserna sjunger igenom hur man kan se hans spår överallt och man kan höra hans röst där sommarvinden susar. Så överallt där vi rör oss i skapelsen så ser vi hans tecken. Och i den här psalmen så avslutas det med att det här jaget då som sjunger ska komma till en strand där böljor sig ej häva, och sen ska man sjunka in i hedens famn. Det finns en erotisk laddning också i den här poesin som inte värjer sig för det fysiska kraften i den här längtan. Men hur han väver samman skapelsen och sin egen längtan med längtan efter Gud själv.
Om jag kunde nå dit med båda.
När bröderna Norén sjunger psalm 305 förstärks de intima undertonerna i Wallins text. Och i den fjärde versen, som inte sjungs så ofta, blir det ännu tydligare.
Likväl ett töcken mig från honom stänger. Ack såg jag hans anlet och slöte, och mig slöte in till hans sköte. Det är ju väldigt rakt på sak, kan man säga. Att få vila där i hans sköte. Är det, när man som en nutida läsare ser den texten, så kan man ju ana en slags homoerotisk kraft och laddning i den där versen. Jag tror inte att det var Wallins syfte, utan här det är ett uttryck för intimiteten av att i det närmaste skötet, alltså det som är den livgivande där livet finns, så vill psalmjaget här finnas med sitt ansikte in till hans sköte. Väldigt stark erotisk bild och kraftfull.
Den evigt klara. Den evigt klara.
Under 1800-talet får Svenska kyrkan konkurrens av frikyrkorna. Och det kommer få en stor betydelse för hur psalmerna utvecklas berättar Susanne Vigårds Yngvesson.
Det kommer ju också nya psalmförfattare, Lina Sandell inte minst, som också har sina tidskrifter, Budbäraren till exempel, som är Evangeliska Fosterlandsstiftelsens tidskrift, där många av Lina Sandells och andras texter trycks, så att det får en spridning av en innerlig fromhetstradition som mer utgår från individen och från känslan och från en varm gudsrelation som är mer intim än kanske det där lite teologiskt avlägsna, det dogmatiska psalmen.
Lina Sandell börjar publicera dikter och psalmer i mitten av 1800-talet. Hon hade som de flesta kvinnor då ingen möjlighet att få en högre utbildning eller karriär, men hon får lära sig både språk och teologi av sin pappa som är präst. Hon börjar skriva tidigt i livet och hennes sånger blir mycket populära. Men hon upplever både sjukdom och tunga personliga förluster. Och kanske är det en av nycklarna in i hennes poesi.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var den som kom
där i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då.
Carola Häggqvist och Einar Ekberg, två folkkära artister som sjungit in många av Lina Sandells psalmer. Tryggare kan ingen vara, bred dina vida vingar och blott en dag.
Det är så fascinerande med de mest kända av Lina Sandells många, många, många psalmer, som blott en dag, ett ögonblick i sände, att de sjungs så mycket fortfarande 150 år senare. Och den sjungs ju ofta vid begravningar. Och det tror jag är ett uttryck för det här också, att i den avskedet som en begravning innebär, så är ju det ett avsked både av den som är död, men också för en slags tröst för oss som är kvar och en påminnelse för oss alla att vi alla ska dö, men inte nu, blott en dag, ett ögonblick i sänder. Så det är mycket av en själavårdande text som Lina Sandell har skrivit.
Lina Sandell är den första kvinnan som får ett genomslag som psalmförfattare.
Lina Sandell som teolog är ju väldigt spännande när man tittar på den här psalmen Blott en dag, ett ögonblick i sänder, så är ju originaltexten, där skriver hon om modershjärtat som då byts ut till fadershjärtat. Tiden kanske inte var mogen för att tala om modershjärtat. I den här Blott en dag, ett ögonblick i sänder, så säger hon ju där att han som bär för mig en modershjärta. Det där är ju fantastiskt spännande. Vilken spännvidd i uttrycken för Guds attribut. Att Gud är både fadern och har ett modershjärta.
Han som bär för mig en modershjärta. Han ju ger åt varje nyfödd dag.
Hon är väldigt medveten om kvinnors frihet och det är också så hon lever sitt eget liv. Hon hittar ju de här bilderna i bibeltexterna som också ger uttryck för hennes egen tro och att Gud är större. Man skulle kunna säga att hon är, även om hon inte skulle säga det själv, men hon är en tidig feministteolog.
Och hennes popularitet påverkar nästa version av psalmboken, säger Susanne Vigårds Yngvesson.
Lina Sandell är väldigt viktig för den psalmboksrevision som kommer påbörjas, kan man säga, slutet av 1800-talet och sen få en skjuts under 1900-talet tills den blir då 1937 års psalmbok. Hennes psalmer sjungs ju överallt, de älskas av människor. De översätts till tyska och engelska och då förstår ju också den kyrkliga hierarkin i Svenska kyrkan att om folk sjunger de här psalmerna överallt, men vi har den inte i Svenska kyrkans psalmbok, det blir ju nästan pinsamt för Svenska kyrkan. Nu måste vi uppdatera oss, det minst sättet att sjunga.
Hjälp mig här att vad helst mig händer taga ur din trogna faders hand. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land.
Freddy Wadling, sist i det här andra avsnittet i serien om den svenska psalmboken, av mig, Åsa Furhagen. Har du frågor och tankar om psalmer, mejla till mot@sverigesradio.se.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda.